tal om karriärcommunities.
Mm. Patal.
Patal om karriärcommunity. Vi är på gång.
Jag hoppas ni följer oss på Instagram, trots att vi heter Patal.
Patal om karriär. Men på LinkedIn så heter vi ju Patal om karriär.
Community.
Community, förlåt. Jag kallar community, jag ser dina ögon varje gång och säger community. Nej, men vi har ju äntligen kommit igång med vår... Alltså vi har ju länge tänkt att så här, Instagram har ju varit för oss ett sätt för att prata med våra lyssnare och liksom ha en kommunikation. Men vi vill ju hitta ett sätt att vara ännu närmare, ännu mer i våra lyssnare.
Precis, och också att de ska vara i varandra.
Ja men precis, ja, men där sa du någonting. Mm. Där sa du någonting. Mm. Alltså ett community i sin definition av
exakt.
Community.
Dela tips, dela erfarenheter, gör shoutouts, dela om jobb, nätverk.
Exakt.
För vi vill ju också köra igång med lite events. Mm. Kanske inte lika frekvent som vi gjorde i vårt kvinnliga nätverk som vi har drivit. Men i alla fall några gånger per år där vi träffar lyssnare i Malmö, Göteborg, Stockholm ifall möjlighet finns. Mm. Och vi börjar med Malmö när vi kommer hem. Mer info kommer.
Mer info kommer, jag precis liten teaser. Nej men så det känns jättekul att vara igång där. Och det är jättekul att några av er också har skrivit hur ni har hittat dit och hur ni har liksom hittat i podden generellt. Man blir lite så här, lite nostalgiskt, för vi har ändå gjort det här nu i 4 år.
Ja, det är väldigt länge.
Och det händer så mycket i folks karriär under 4 år.
Mm.
Och att få ha haft folk som har varit med from the start.
Alltså jag såg ju att en kille gick med i vår grupp.
Mm.
Så vi har ju... Och det är så kul, för vi har alltid gjort vem är den här klicken killar som lyssnar? Och nu har vi ett ansikte på en av dem. Och det känns så kul.
För så roligt.
Även om vi... Alltså vi har inte sett en tjejpodd, men majoriteten är ju tjejer som liksom var den.
Mm, exakt, men vi har ju ändå sett i statistiken att det inte bara är tjejer. Men ändå så har vi liksom undrat så här, vem är de här människorna?
Precis.
Så jättekul.
Att ni är här.
Ja, verkligen.
Välkommen.
Ni är alla inkluderade. Men vi gick i alla fall ut i den här communitygruppen att så här, vi kommer prata om pitchande. Alltså hur man pitchar in sig själv.
Och sina idéer.
Och sina idéer. Och det är ju inte för att så här, vi är head of pitchning.
Nej, det var jävligt fett dock att vara head of pitch.
Head of pitches, det finns säkert en sån titel, tror du inte?
Säkert på någon venture cap.
Ja, fan vad fett, fan vad fett. Om du har en titel som heter head of pitches.
Skriv.
Och du inte jobbar med basketboll eller vad det är? Nej?
Amerikansk fotboll? Fotboll.
Eller baseball. 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 Okej. Okej, blind leder en bild. Nej men så där la vi ju ut liksom så att vi kommer prata om det här, ge oss era tips, men också om ni har någon form av någon situation som ni vill att vi ska pitcha, hjälpa er pitcha.
Mm.
Och vi har den, så vi ska gå in på den lite senare.
Okej, okay, wow.
Ja. Så vi har lite så här pitch vad ska man säga?
Material.
Med pitch material på riktigt att gå på.
Mm.
Men jag är ju nyfiken, för att i min värld, om jag ska vara helt så här, tänka stort. Så om jag ska gå och pitcha någonting för någon som jag vill ha igenom någonting, så är det dig jag bollar med.
Är det så?
Ja.
Men gud, vilken ära.
Eller? Ska du inte göra det?
Jag lägger till det på min LinkedIn.
Hallå, jag är min kompis bollplank.
Okej.
Okay. Men jag tycker du är bra på att pitcha in saker.
Ah,
det känns som att du gillar att pitcha in saker.
Mm. Alltså det är ju skillnad på att så här, vara duktig på att pitcha in och så här, manipulera.
Ah, du är lite mer på att manipulera budskap. Nej, jag kan säga så här, jag känner ju dig. Så jag vet ju när du pitchar in och när du manipulerar.
Ja, okay.
För när du manipulerar så stänger jag av öronen. Men när du, men jag tänker så här, i det professionella världen, inte om du vill ha en extra mango.
Två extra.
Nej, men om du är liksom in the professional world och typ så här, du ska skriva en säljande text eller en säljande liksom ett koncept, så tycker jag ändå att du är jävligt bra på det. Mm. Tycker inte du själv, känner du inte igen det själv eller?
Jo, faktiskt lite. Nu blir jag väldigt...
Oj, vad ödmjuk du blev, gumman.
Nej, men jo, ja.
Det här är... du ska säga, gumman, jag går till dig. Men okej.
Okay, jag går till dig. Okej, backa bandet. Nej, men jag skulle nog säga att det är någonting jag övat upp. Och någonting jag känner mig så här confident i.
Mm.
Att pitcha in idéer.
Mm.
För det har jag fått göra i alla mina jobb. Och det är så kul för att när jag... Mitt första jobb som jag landade efter examen var på Kronavis, som gjorde så här smarta klockor. Och jag kan typ än idag när jag träffar det teamet som satt i den här recruiting team, att så här, de nämnde den pitchen jag drog.
Mm.
Och bara för att så här, sammanfatta, de gjorde då en smart klocka. Och jag la upp hela mitt case utifrån att vi skulle placera den på en svensk fotbollsspelare. Och han fan, det blir lite jätteroligt. Skitsamma, jag hade en jättebra idé kring hur vi skulle placera den här klockan.
Du gick verkligen igång på min komplimang.
Ja, vi känner bara så långsamt, för man måste in hela caset. Skitsamma, men jag hade liksom en idé. Jag hade en passion som skulle promota detta. Jag hade en kanal för detta. Och jag hade till och med liksom en slogan som heter Sverige känner ni min puls.
Wow, det gick verkligen, alltså den längsta milen gick det.
Exakt, och just det året så var det ju EM, Sverige var med. Och det var typ Zlatans sista EM, så det var jättehypat. Och det här Sverige känner ni min puls, alltså det har följt med mig sedan dess. För att jag brukar dessa kollegor nämna bara, shit, alltså den pitchen var skitbra. Och jag tror inte att idén i sig var bra, men det var hur jag la upp det. Jag liksom såhär släckte lamporna. Jag hade en skitbra powerpoint. Jag hade min slogan, känner i min puls.
Ja. Alltså, men vet du, du sa också något jävligt spännande där. Att det handlar ju sällan om själva idén. Jag tror vi måste också alltid ha den inställningen, oavsett vad det är vi än ska göra. Det handlar inte om produkten, det handlar inte om vad du ska sälja, det handlar inte om det överhuvudtaget. Det handlar om hur du gör det. Alltså, när du gick in där, du hade fixat dig to the teeth.
Exakt.
Du var förberedd, du hade fönat hår. Jag kan se det framför mig.
Ja, jag tror
med du dig hade då. Kort med vad du skulle säga.
Det hade jag.
Du hade övat framför spegeln. Du hade 100% checkat med några kompisar som du litar på och tycker är duktiga med det de gör. Du hade gjort din research.
Och jag visste också att min då blivande chef älskade fotboll. Han hade spelat fotboll liksom sen han var ung.
Det hade gjort en målgruppsanalys.
Så jag tänkte att om jag bygger utifrån fotbollssporten så kommer han gå igång på detta.
Ja, okej. Okay. Men är det fortfarande så du tänker?
Ja, alltså jag tänker mycket så här timing. För nu när man ändå liksom... Man är lite senior, man har träffat lite olika folk. Alltså det är inte alltid läge att pitcha in idén när personen som då är din målgrupp är jätteupptagen. Alltså typ på Black Friday, då kanske du inte ska pitcha in i det, för det är liksom full fokus på försäljning. Så jag menar, hitta liksom den här tillgängligheten.
Ja.
Och sen tänker jag fortfarande på paketeringen. Hur ska jag lägga upp detta så att han eller hon fattar vad jag menar?
Och läs av situationen. Alltså är det här, för att jag kan ju tycka så här, att pitcha precis som du är inne på, precis på innan Black Friday, men också så här, kanske en måndag när man håller uppstartsmöten och man har massa andra saker på sitt bord. Du kanske märker av att chefen är på lite halvdåligt humör. Oavsett hur mycket du kanske har förberett den där pitchen, du kanske inte ska ta den där och då. Alltså det är ju verkligen så här, läsa av, kommer jag få igenom någonting eller inte? För folk, har de liksom inte druckit sin kaffe, har de inte humöret med sig, så kommer de ha en annan inställning.
Precis. Men jag tänker så här, du är ju också väldigt duktig på att alltså föra din talan. Du är ju en retoriker. Ja, men det är många som inte vet om det.
Ja, men exakt. Och jag kanske är en annan slags retoriker.
Vad är du för någon?
Alltså jag skulle väl säga att jag kanske är lite mer den här när en idé är så här, inte så att jag kommer in och jag presenterar.
Nej.
Viben.
Okay.
Utan kanske lite mer låt mig berätta om någonting här. Kanske lite mer storytelling. Kanske lite mer så här, lyssna in och sen komma med pitchen. Alltså den är lite min metod. Mer än att så här, komma in. Du, sen beror det på vad det handlar om. Alltså ska man göra en presentation där man ska pitcha in. Det finns ju väldigt uppstyrda forum där man behöver ha det. Men jag skulle väl säga att jag kanske är lite mer en storytelling person.
Då är vi inne på så här, förstå målgruppen, vad triggar de, vad går de igång på, välj tajmingen, och sen paketeringen och storytellingen. Har vi 4 tips på vad man ska tänka på.
Det är det top of mind, det jag ska tänka på. Och alltså, om vi backar bandet lite till hur man gör sin liksom analys kring hur man förbereder sig överhuvudtaget. Det tror jag mycket handlar om delvis vem det är du ska träffa, men också så här, i vilken värld och vilken kontext är vi i. Alltså vad är det egentligen som... Vem är målgruppen och vad är det ditt problem ska lösa? Alltså jag tror många glömmer den här. Vad är the core av det jag vill säga? Om jag ibland brukar jag tänka så här när jag går in i ett möte. Vad är det jag vill få ut? Vad vill jag ha sagt? Vad är viktigt för mig om jag ska välja 1, 2, 3 punkter av det här vill jag att man ska få med av min idé? Det ska jag 100% ha fått igenom och fattat mottagaren ska förstått det. Än att ibland kan man gå in i ett rum och säga så här, ja, vi gör det här, vi gör det här. Och sen så svävar man iväg och så har man 25 olika idéer som man har pitchat. Och så bara blir det så här, men gud, vilken av idéerna var det? Utan så här.
Det är också lite en känsla av självsäkerhet. I att om du kommer in i ett rum och då har du 2, 3 saker du tror på. så känner i alla fall jag att jag har ett större förtroende än om du kommer in och har 20 idéer,
yeah,
men du är inte säker på någon av dem. Så du safear med 20 stycken, yeah, nu överdriver jag.
Ja, men också, eller att du håller på att anpassa utifrån hur din publik, alltså det är jättebra, mm, att man har någon form av anpassning. Men du vet, ibland
ska
det vara, nej, det ska inte vara så att, men du kommer in och tänker att du ska köpa de här par skorna, men så slutar det med att den personen helt plötsligt vill ha en TV och du har, säljer ju egentligen inte TV. Alltså, förstår du? Ja. Det finns många som går in, mm, i det här med så att, vad är det vi vill ha sagt?
Mm.
Alltså, what's the problem? Mm. Och vad ska, hur ska jag hjälpa dig lösa det? Mm. Det är väl lite det handlar om oftast i pitch-situationer.
Mm, precis. Någonting jag tänker på, speciellt inom corporate, för att många som lyssnar på podden är, jobbar liksom inom big corporate och liksom, mm, det finns alltid en hierarki och en struktur. Det är att förstå, vem är det som är beslutsfattaren? För jag kan, jag har faktiskt åkt på den där jag pitchat, alltså gud min hals, ursäkta. Där jag pitchat till fel person.
Mm.
För att personen har haft en titel som jag trodde var beslutsfattande. Och så har vi sett att, men detta, det är ju inte han, det är ju Kalle jag ska prata med.
Mm, fattar. Och den personen kan ändå inte ta beslut.
Nej, och det är fett störigt. Har det hänt en gång?
Fett störigt. Ja, det händer nog väldigt ofta skulle jag säga.
Att du pratar med fel
konsult, att man pratar med fel person.
Jaha.
Men vet du, jag tror att man ska se det som en övning att faktiskt testa sin pitch. Och testa sin liksom... Att sälja in saker,
mm,
till olika människor. Alltså alla tillfällen där du får berätta om någonting och din idé... på ett säljande sätt är ett bra sätt att öva. För att för väldigt många så är det väldigt onaturligt att pitcha.
Mm.
Det är ju en situation... Alltså jag tror att när vi pratar om pitch så tänker vi många människor typ att man ska gå in så här med typ
kostym.
Kostym och en portfölj, och så ska man sätta den på bordet och visa sin portfolio och säga, hej, drömmer du om ett liv utan akne? Och så visar du en massa aknekrämer. Nej, alltså det... Man kan tänka sig att pitchande är bara för oss som säljer i olika sammanhang. Nej, alltså att pitcha kan ju vara allt ifrån att du vill ha mer ansvar på jobbet, eller du vill få igenom en budget, eller du vill bara så här att folk ska gå till din destination och ni ska ha konferens nästa gång. Alltså det kan verkligen vara högt och lågt.
Mm.
Så alla människor behöver ju lära sig att pitcha på, mm, ett sätt eller inte.
Alltså detta är ju inte en relationspodd, men jag måste ju erkänna att jag kör ju mycket pitchande hemma. För att min, mm, man är väldigt tänkande. Det tar lång tid för honom att ta beslut. Hade han varit ett bolag så hade han varit typ så här, ja men ett mega fyrkantigt bolag.
Yeah.
Där det är liksom 58 000 head of heads som, mm, ska godkänna.
Han hade varit en riskanalys. Alltså han hade ju haft många olika riskanalyser.
Under sig, under som sig. Jag måste bearbeta.
Mm. Mm.
Ja, det har ju hänt när vi ska resa. Jag tror det här resan gjorde vi med er. Att jag har gjort powerpoints.
Mm.
För varför vi ska åka till det stället.
Ja. Yeah.
Yeah. Och vad det kommer kosta,
yeah,
och vad implications blir och vad värdet är och så vidare.
Mm, mm.
Så det är inte bara på jobbet, det kan, men, även vara i relationer.
Och funkar det då?
Ja, alltså när jag är förberedd och vet mina argument så är det mycket lättare för mig att sälja in till honom.
Mm. Och det är också där återigen hur viktigt det är att faktiskt veta sin crowd. Du känner din man, du vet vilka frågor brukar, vad brukar vara hans akilleshäl, vad brukar vara saker som liksom skaver hos honom. Är det en bekväm flygresa? Är det liksom en location som har många, jag vet inte vad, restauranger? Alltså man måste ju veta, hur vinner man en person som man ska pitcha för?
Mm.
Men tyvärr, så väldigt ofta när man träffar någon första gången i olika situationer, om det är ett jobb eller vad det nu må vara, så kanske det är en person du inte riktigt känner. Alltså, mm, du känner inte den personen. Hur brukar du göra då?
Har du ställa frågor.
Så innan du börjar med pitchen?
Mm.
Okej.
Okay. Ja, men ställa frågor. Sen gör jag också min research. Ja, men som ni, när jag ska träffa lite folk när vi kommer hem. Så har jag faktiskt använt mig av Google Nyheter. Googlat bolaget. Sett vad gör de för någonting. Och utifrån det skapa, mm, en uppfattning. Och sen så har jag mina frågor som jag kommer ställa när vi ses. För att någonstans... Ja, men från helhetsbild... Men jag är också försiktig med att jag ska inte pitcha för mycket i det i början. För att jag vet ju inte heller vad de står någonstans. Och det kommer jag ta reda på när jag ställer frågorna. Så att man behöver ta pitchen första mötet.
Mm.
Så tänker jag. Det är en del av pitchen.
Mm. Mm.
Vad tänker du?
Men då har man ju också någonstans förberett kanske lite olika scenarier. Alltså, jag tror att det är väldigt viktigt att ha klart för sig. Vad är det du kan erbjuda?
Mm.
Alltså, och den erbjudandet ska ju inte anpassas hela tiden utifrån vem du träffar. Utan det måste ju ändå finnas någon form av röd tråd av ditt erbjudande.
Ja, men precis. Så alltså, om jag ska ta mig själv som ett exempel, eller dig, alltså då är det ju liksom marknad,
exakt,
PR,
mm,
influencer marketing, sociala medier.
Precis.
Det är inte content marketing.
Nej, eller det är inte Excel.
Nej.
Eller det är inte så här affärsutveckling. Alltså, förstår du? Utan man måste någonstans vara så här, det här är mitt erbjudande, det här är vad jag kan göra.
Mm.
Och utifrån det så kan man ju anpassa budskapet lite.
Ja.
Alltså man kan ju anpassa en person som bara vill gå igång på liksom siffror, eller en person som vill höra lite stories, kanske vill att du ska dra lite exempel, kanske vill att du ska liksom visa någonting visuellt, eller en person som går på känsla, rekommendationer. Alltså vad har vi att göra med för typ av person?
Mm, mycket bra.
Det kan ju också vara en idé att förbereda lite olika alternativ.
Mm.
Alltså vad är mitt erbjudande utifrån om jag träffar en sån här person? Hur ska jag lägga upp det?
Mm.
Utifrån en sån här och så här person.
Men där är du inne på någonting, för jag tror också mycket i detta som egentligen att det handlar om att förbereda sig.
Mm.
För man kan veta sitt värde, eller vad man erbjuder, man kan veta vem är crowden, vem bestämmer. Men kommer du dit och inte har koll, så kommer det falla platt.
Du går på volley liksom.
Exakt.
Det är väldigt få människor som klarar det. Det finns, men det är väldigt få människor som klarar.
Jag tror också att det är inte heller en skön känsla att inte känna sig preppad.
Nej. Och jag kan också säga ärligt att de gångerna någon har pitchat in saker till mig som jag verkligen har sagt så här, det här gör vi. Det har varit de gångerna där jag känner att personen har förberett sig.
Mm.
Ja, men typ så här, har gått det extra milen för att försöka få mig på sin sida. Då blir jag så här, fan alltså, du, fan vad duktig du är som har kollat upp det här och det här och det här. Vad duktig du är som kommer de här exemplen. Alltså jag blir så här, applåd.
Vi kör.
Mm. Förstår du?
Ja. Jag tror också det man ska med sig är att göra personens, lite som i löneförhandlingen, gör den personens jobb lite enklare. Kom med argumenten. Kom exakt varför detta kommer stötta affären. Varför ni kommer växa x procent om ni gör detta. För att är det så att den personen måste pitcha det vidare, så har personen allt på papper, på det torra.
Mm.
Och bara kan visa upp det. Mm. Utan att liksom behöva lägga en dag på att preppa ditt material.
Mm, mm.
Och då blir det lättare.
Och det där tycker jag att ett bra tips som faktiskt jag brukar ha med mig in i såna här diskussioner, det är att alltid försöka tänka, vad kan en person ha för invändningar?
Mm.
Alltså typ så här, ja men vad kan jag tänka mig är en normal invändning? Är det en budgetfråga? Är det en hierarkifråga? Är det ett varumärkesfråga? Vad kan vara en invändning klassiskt till att ta det här erbjudandet eller inte? Och att någonstans ha tänkt ut något form av svar eller någon form av någonting att komma tillbaka med när du får en sån här invändning, så att det inte bara faller platt.
Mm.
Att till exempel om du ska ut på en resa med din man och du vet att den här invändningen kan vara till exempel, men hur det kommer att kosta, det kommer att vara dyrt. Att du säger, men vad kul att du nämner det, Navid. Att du säger att det är dyrt. Då har jag tre olika exempel på det dyra, billiga, alltså fattar du?
Mm.
Att man liksom också är lite förberedd på att man har tänkt på vilka olika scenarier som kan dyka upp på mötet.
Mm. Så smart. Och där kan det vara bara bolla lite med vänner.
Mm.
Om man då har en idé man vill sälja in, att man dubbelcheckar den, för då får man också lite så här perspektiv på, okej, just det där missar jag.
Mm.
Det ska jag tänka på. Eller så lyssnar man på podd.
Inom så här marketing och livsmedel så finns det en teori kan man säga som kallas typ valparadoxen eller något sånt liknande.
Mm.
Som handlar om mer eller mindre att när du presenterar alldeles för många alternativ, så blir det svårare för personen att ta ett beslut. Så till exempel när du står framför yoghurthyllan och du har 68 olika yoghurtar att välja mellan, så är det svårare för dig att ta ett köpbeslut än om det finns 3 yoghurtar. Det finns liksom forskning som visar på att desto fler val du har, desto svårare är det för någon att faktiskt slå till. Och det tycker jag är en väldigt här smart grej att tänka på när man står inför en pitch-situation och du ska pitcha in dig själv. Att så här, återigen, vet ditt erbjudande, men också så här, vad är det du vill att man ska, det här eller det här? Och inte komma med 25 000 olika alternativ som sen hamnar i någonting annat.
Mm.
Alltså var tydlig i det liksom.
Mm.
Det tror jag är ett jättebra konkret sätt att faktiskt få igenom saker.
Alltså känner igen mig lite mina mitt shoppingbeteende.
Ja.
Att de varumärken jag går mest igång på är ju de som har färre men värre.
Ja, ja. Så tydligt konkreta erbjudanden att vi gör det här. Ja. Punkt.
Mm.
Alltså oftast går man ju in, alltså när det pratar om shopping, så man kan gå in på en hemsida och ha en jättestor, bara klicka på saker, så kan jag bli till exempel när jag går in på Naked eller du vet Nelly, alltså den typen av så här fast fashion, att det finns så mycket att jag till slut inte köper något.
Mm, pallar inte.
Jag orkar inte. Det blir liksom för, även om det är väldigt tydligt för mig vad det är de erbjuder, så blir det så här, ah nej jag kan inte. Mm. Alltså det blir för mycket.
Precis. Jag tror också när man, är man då konsult, för jag fick fråga så här, okej, hur lägger du upp dina pitchar? Jag tror också så här, gör det enkelt för personen. Ett, bestäm dig, vad är det du erbjuder som du är inne på? paketera det så att det är lätt att fatta.
Mm.
För att när du är mitt i allt jobb och ska ta in resurs, så måste du veta att så här, 1 + 1 = 2. Detta personen kommer lösa mitt problem. Men är du då jättespretig och erbjuder liksom allt jallo, så är det svårt för beslutsfattaren att ta in dig, för att de vet inte om du kommer lösa den uppgiften.
Exakt. Och sen kan man ju också någonstans ha med sig att om du erbjuder 10 tjänster så konkurrerar du med 10 fler bolag. Än om du erbjuder 2 tjänster, då konkurrerar du med färre tjänster, alltså bolag.
Sånt jag tänkt på, det är sant.
Och det är lite det som är problemet, tror jag, när många till exempel vill börja konsulta. Det är ju en av de vanligaste frågorna jag tycker jag får. Det är så här, men hur vet jag vad jag kan erbjuda? Eller liksom, hur vet jag vad jag är bra på? Och alla de här sakerna. För det är lätt att man, särskilt om man kommer från att vara anställd, där man gör alla de här sakerna. Det vet jag att man gör. Och så ska man bli konsult och bli skitsmal. Och så tänker man, men jag kan ju också det. Och jag kan ju också det. Och det är ju jättebra att du har den kompetensen som du kanske kan sälja in lite på sidan, lite här och var. Men i ditt paket erbjudande när du ska in och träffa kund, så behöver du vara väldigt specifik med vad du erbjuder. Alltså, hur löser jag din pain? Klassiskt.
Ja, men precis. Men när jag tänker tillbaka när jag varit anställd, de gånger jag tagit in konsulter, så har det varit dessa personer som varit väldigt duktiga på att paketera sig själva. De har bara jobbat med PR, eller sociala medier, eller affärsutveckling. Det har inte varit någon mix.
Nej. Precis. Jag tror att det kan vara en, det är för att du tänker så här, hur kan någon hjälpa mig med det här? Och då vill du inte ha in en person som kan hjälpa dig med massa andra saker som du inte ens har bett om hjälp om.
Precis. Alltså ett annat tips också när man ska pitcha in sig själv, det är att välja rätt ord. För det jag också har sett när jag varit på andra sidan, det är att man får förfrågningar, det är så här, men jag kan hjälpa med strategi. Och det är också väldigt mycket snack om, vad är en strategi? Är det ännu en PowerPoint som kommer liksom ligga där på skrivbordet och inte göra någon nytta? Eller vad är det för någonting? Jag tror att någonstans såhär, okej, säg så här, jag upplever, då har jag bara ett exempel, jag har jobbat med influencer marketing i x antal år, ett vanligt problem jag ser är detta, detta löser jag genom x, y, z, tack vare mitt nätverk, mina erfarenheter. Då får man en kontext. Så att istället för att skriva strategi, som jag vet att alla vill jobba med, skriv hur du löser problemet, för det blir enklare att fatta. Jag är lite så trött på det här med strategier.
Nej, men det är buzzwords. Alltså, ja. Det är liksom så här, och de är säkert jättevälbehövliga i många sammanhang.
Absolut.
Men vad är det som du egentligen hjälper till med? Och det är väl det som man behöver konkretisera i så här, jag kan hjälpa dig med det här. Och jag kan också säga att jag tycker att det är så nice när man träffar på folk i arbetslivet som är såhär, jag kan hjälpa dig med det här, men jag kan inte hjälpa dig med det här.
Det är en fråga om integritet också.
Ja, jag tycker själv, det. Jag blir imponerad.
Jag gillar det också, men jag vill jobba ännu mer med dig då.
Ja, för att du vet vad det gör inget om du inte kan. Du gör det ändå. Nej, men det är någonting som visar att man har koll på sitt värde. Alltså, som alla varumärken, om man tittar på till exempel produkter och branding och product marketing, så ser man ju att den här produkten ska lösa det här problemet. Du går inte in med ett suddgum i en kontext av att skriva ett på papper. Alltså, förstår du? Det blir fel. Du går ju in med det här produkten.
Alltså, gud, du bara slänger sådana metaforer på alltså, vad är du? Grekisk.
Greek metodox. Men jag nämnde ju i början av det här avsnittet att vi skulle testa liksom ett konkret exempel och ge tips på. Och en av våra älskade lyssnare skrev ju i vår portal om karriärcommunity på LinkedIn att de skulle vilja att vi hjälper henne med tips på hur man pitchar in att man vill ha större ansvar och kanske till och med ett team under sig på jobbet.
Spännande.
Spännande. Har du någonsin varit i den situationen själv? Där du behövt eller velat pitcha in mer ansvar?
Ja. Jag var ju en typisk sån här, jag, hallå, se mig. Räckte upp handen alltid.
Och hur gjorde du då?
Men till en början, när jag var väldigt junior, så tror jag att jag gjorde väldigt många fel i att jag räckte upp handen utifrån vad jag ville. Och sen lärde jag mig att jag skulle hänga upp det på någonting som kanske vdn hade sagt, eller den här nya strategiska riktningen visade att vi skulle ta. Att hänga upp det på det. Alltså exempelvis, vi ska in i nya länder. Att jag då pitchade in min idé utifrån, okej, jag hörde på liksom det här mötet att vi ska göra detta. Detta är någonting jag jättemycket vill vara en del av. Om det finns plats för fler, så nu vet jag inte, nu blir det jättedålig pitch, men så ser jag gärna att jag tar en plats här.
Mm.
Jag tror att jag kan bidra med XY, bla bla bla.
Mm. Du hittar en pain, ja, som bolaget hade, eller någonting som du vet, ett problem som behövde fixas. Eller
precis, och utgick mycket mer på senare år utifrån vad som kom från ledningsgruppen, vdn, och mindre utifrån vad jag ville.
Mm.
För jag minns på mina första jobb, då var det mycket så här, men jag vill ju jobba globalt, men bolaget fokade på Norden.
Ja.
Så att det spelar ingen roll att jag jobbar globalt.
Exakt. Och det är faktiskt, alltså, för det är så sjukt att du säger det. För det är exakt det första jag tänkte på när jag läste upp det här. Det var att jag tänkte på alla de gångerna jag har gjort så fel. I, också i hur jag har tänkt kring mer ansvar. För att jag kan nog nämna ett x antal gånger där jag i tidig liksom, karriär har varit så här. Jag vill ha mer ansvar. Typ när vi har haft ett så här medarbetarsamtal. Jag vill ha mer ansvar. Eller jag vill gärna testa att vara chef. Och så nu när jag tänker på det så tänker jag så här, fast det där är ju helt fel sätt att gå på det.
Mm.
För ett, vad betyder mer ansvar? Och varför vill du ha mer ansvar? Alltså vad är det du vill? Det är ju också utifrån, som du säger, det är utifrån hur jag tänker att hela världen kretsar runt mig.
Och så ja, men, det är bolag som måste tjäna pengar.
Men det är så lätt att hamna där.
Ja,
att man tänker att nu ska jag gå in i det här medarbetarsamtalet och så ska jag berätta att jag vill ha mer ansvar.
Mm.
I sig fattar jag att det är det den här personen vill.
Och det är jättebra att vara driven och visa det.
Exakt.
Vill jag punktera.
Och vara tydlig med att du vill mer.
Ja.
Men det är lite så här, att förstå varför.
Mm.
Är det för din personliga utveckling? Att du känner att du vill utmanas? Är det för att du tänker att du har bra ledarskapsskills som du skulle vilja lära dig mer utav? Är det för att du tänker att du skulle vilja göra på ett visst sätt på jobbet? Som inte har getts möjlighet tidigare. Alltså så här, vad, what's the why i det här? Mer än att jag vill.
Exakt.
Jag tror att det är väldigt viktigt att kanske få fram det. Om jag ska tänka tillbaka själv.
För man kan få frågan, varför vill du detta då? Mm. Och då måste man kunna svara på det. För att och pitcha in sig
precis,
själv.
Precis, och det räcker inte att säga för att...
men jag vill.
Jag har jobbat här i 2 år och nu vill jag nästa. Alltså, det här.
Mm.
Utan försök att konkretisera för dig själv innan du går in i en sån dialog. Varför vill du detta? Är det för att du känner att jag behöver lära mig mer? Eller jag vill... utvecklas, är det för din egna personliga utveckling, är det för att du kanske känner att du är på väg, alltså vad är det som du som gör att du tar upp det här från början som ett svar liksom.
Precis,
jag hade börjat där,
ja, rannsaka sig själv,
ja.
Mycket bra,
för att hur många gånger har man inte hört folk som sagt jag vill bli chef, men sen när man får frågan varför så blir det bara så här, för jag vill bara bestämma, nej
men precis, nej men jag tror någonstans att det interna inre, jobba, rannsaka dig själv, svara på frågorna så att du vet varför.
Ja.
Och sen nummer 2, det externa.
Mm.
Hur bidrar det till verksamhetens mål?
Mm.
Det du vill. Det, alltså den perfekta setupen är att det du vill rimmar med det bolaget vill.
Det är ikigai.
Men det är det ju.
Det är det ju.
Exakt.
Det är vad kan jag bidra med som rimmar med bolaget, som rimmar med världen, som rimmar med liksom min vision. Det är ju det. Där man hittar den här sweet spoten.
Precis. Och jag tror att det blir lättare då att få det gå igenom. Jag tror att en viktig punkt i detta är att bara flagga för chefen att du vill mer är jättebra.
Mm.
Och ännu bättre om du då har liksom en bra grund för det.
Mm.
Sen tror jag att man ska också vara beredd på att det kan ta tid. Och därför kan det vara bra att inte bara säga det till chef, utan nämna även det kanske en projektgrupp du är med i, en annan chef. Prata om det du vill för flera så att folk har dig på radarn. För det sker ju saker hela tiden.
Och det är viktigt tror jag att, vi har pratat om detta många gånger i olika situationer, att göra det enkelt för din chef att hjälpa dig. Så om du har en konkret idé eller projekt eller marknad eller vad det nu än är som du vill jobba med, berätta det. Det är, väldigt ofta har jag gjort misstaget att jag har gått och sagt de här stora, jag vill ha mer ansvar generellt. Jag vill ha kanske leda ett team generellt. Men om jag kanske hade varit lite mer koncis. Är jag, så här, jag vill ha det där projektet på det här sättet. Jag kan tänka mig göra det här.
Mm.
Då gör du det mycket lättare för din chef att så här, ja, nej. Ja, men det kan jag hjälpa dig med.
Mm.
Det är liksom lite mer konkret.
Mm. Hur hanterar man, har du någon gång fått ett nej? Eller att det inte blivit?
Nej, alla har alltid sagt ja till mig.
Nej, men det, alltså så här, det här projektet. Har det varit någon gång att så här, men du fick inte det projektet?
Jag kan inte minnas att det konkret har varit så där, men jag kan ju känna många gånger i efterhand när någon har fått ett projekt att jag varit så här, det där hade jag kunnat få.
Mm.
Varför sa jag inte att jag ville ha det?
Men det jag menar, för måste man prata,
för att man inte vågade. Ja, precis. Och jag inte vågade. Jag tänkte att det där projektet som någon nämnde, det var liksom inte det var för någon lite mer erfaren. Och sen så när det väl hände så bara tänkte jag, men gud, jag hade ju också kunnat pitcha in mig själv. Varför gjorde jag inte det?
Mm. Man vill inte hamna i de stunderna, utan man lite självledarskap.
Det var i alla fall vad jag kan komma ihåg. Kan du komma ihåg någon gång när du har liksom fått ett nej på jobbet?
Ja, men jag minns på ett tidigare jobb där vi skulle titta på designsamarbeten. Och då hade jag flaggat för min chef att jag så gärna ville in i det projektet. För jag älskar ju design, mode, livsstil och hela den biten. Och tyckte att jag hade ett ganska bra nätverk för att kunna få det att rulla. Men så blev det en annan person. Och jag minns att jag blev faktiskt jätteledsen. Men sen så släppte jag det. För jag tänkte så här, nej men fan. Jag litar på att det blev den andra personen av en anledning. Det var inte min tur. Men jag är jätteglad att jag ändå vågade säga det högt. För att det var lite så här, vågar jag, ska jag? Nej, men vem jag?
Ja, det känns obehagligt liksom.
Ja, och jag tror att så här, man kommer få jättemånga nej.
Man måste gå in i det. Ja, man måste gå in i det med den mentaliteten. Att man måste bara pitcha. Eller testa. Till slut kommer någon nappa.
Sen tänker jag, de personer som har lyxen att få massa pitch-mail och förfrågningar på jobbet. Och kollegor som vill ha med ansvar. Visa att ni ser dem. Även om det blir ett nej. Nu när jag försöker hitta kunder och höra mig till folk. Det var en vd jag mejlade i Malmö på ett spännande bolag inom livsmedel. Och jag skrev ett mejl till honom, tyckte att det var ganska bra. Och han svarade efter typ 5 minuter ett nej, att de hade ett behov. Men han svarade ändå mig. Och även om jag blev så fan också att de inte har behov, så blev jag ändå glad i att okej, han sa mitt mejl, han svarade, han tackar för pitchen. Ha det bra.
Det är det minsta man kan göra.
Och det ger så mycket även om det är ett nej. Så jag tror att någonstans bemöt de personerna som ändå vågar. För att ett tag, det kräver ganska mycket från en själv att ta det steget. Speciellt när man inte kanske är så jättevan att pitcha. Och man, inte att man blottar ut sig, men det är ändå väldigt så här är jag med min vilja.
Kom och köp, liksom.
Ja, men precis. Eller jag vill ta mer ansvar för att jag vill X eller Y. Det är ändå en liten prestation i sig. Och det ska man ändå, tycker jag, uppmuntra.
Men sammanfattningsvis, om vi någonstans ska liksom summera alla våra tips, så har vi ju just till våra lyssnare som har skickat in att hon så här ska pitcha in till lite mer ansvar. Men just det, know your crowd pratar vi om. Gör din research, var förberedd. Vem är det som du ska träffa? Och försök anpassa budskapet lite där. Var tydlig med ditt budskap. Alltså, vad är det du faktiskt vill få fram? Vad är liksom the key points? Var tydlig med vad vinningen är för dem. Den personen som också ska ta in det. Att det ska finnas någon form. Inte bara säga ja.
Men häng upp det gärna på något strategiskt mål. Någonting du har sett eller läst. Om det är ett börsbolag. Står det någonting i rapporten. Häng upp det på någonting.
Exakt. Någonting som du kan hjälpa till med.
Och som läsa. Är konkret.
Exakt. Var med.
Prata högt om vad du vill. Inte bara med chefen utan även med de andra kollegorna. Att du dömer om detta. Du vill detta.
Ja. Och sen är det just det där med att alla pitcher som man någonsin ska göra, det är ju mycket utifrån det vi pratade om allra först i den här podden, hur du levererar det. Alltså det är ju lite så att det spelar nästan ingen roll vad du ska sälja, utan om du gör det på rätt sätt med bra intentioner, god timing, att liksom komma in där och vara förberedd och ha gjort det bästa du kan av situationen, då kommer det. Då har du gjort i alla fall vad du kan.
Precis. Sen vill jag faktiskt tillägga en sak som är kanske lite så här off topic på tal om. Det är att lägga tid på att nätverka och bygga relationer. Ett, för du får ut jävligt mycket av det utifrån energier, idéer. Alltså att prata med människor ger oss väldigt mycket till välmående. Det finns forskning på detta. Nummer två, man får alltså nya perspektiv i så här, man lär känna sig själv. Genom att prata med andra också. När man bollar saker och ting. Men också tre. Du vill gärna ha ett gött nätverk i framtiden. Alltså det kommer gynna dig. Och speciellt på jobbet. Man har ju sett att de som är måna om sina kollegor. Alltså att det är en bra känsla. Det är också oftast de som får möjligheterna. Än den som är en riktig douchebag. Som bara är liksom negativ.
Absolut. Och kanske också alltså, om man ska vara rent krass. Så är det ju. Och väldigt sällan kanske den personen som 100% jobbar hårdast och är mest ihärdig som får mer ansvar på jobbet. Det är oftast den personen som kanske är lite mer tjenis med folk, som är lite mer vad ska man säga, en härlig medarbetare som får de möjligheterna. Rätt eller fel, I don't know. Mm. Men det finns en annan.
Men det händer.
Ja, precis. Precis. Det händer ju.
Och där är det liksom såklart en skillnad i att vara snäll för att man har agenda eller vara snäll för att man faktiskt är snäll. Och vi vill ju att man ska vara snäll för att man är snäll. Mm. Man vinner ju på det, alltså oavsett. Mm. Det, man vill ju inte vara den som säger, åh, hon är så negativ.
Nej, herregud. Man vill ju vara den som på, liksom, främjar kreativitet och
energi.
Alltså så att om det är någonting jag har lärt mig, alltså om det är en sak som jag skulle vilja säga till mig själv när jag var typ 20 och precis hade börjat min karriär, så är det att säga till mig själv att följ det som du känner ger dig energi. Alltså, när är du, Afrodite, den mest härliga, fantastiska Afrodite du kan vara? Det är när du gör någonting du tycker är kul. Det är när du gör någonting som du har en passion för. Mm. Gör det. Mm. Gå inte på de andra grejerna för att vad det nu må vara.
För det ser bra ut på CV.
För att du ska vara bäst. Eller för att du ska vara smartast. Eller se coolast ut och ha den coolaste titeln. Nej! Alltså, gå på det som gör att du strålar när du kommer in i ett rum. Mm. Det är exakt det man vill åt.
Alltså, det är ikigai.
Men det är inte det ikigai.
Ja. Jag blir så pigg för det. Nej, men alltså gud, jag vill vara exakt där.
Ja.
Mm. Man känner här magkänslan. Vet, det är bara sminket sätter sig så fint för att man mår så bra inuti.
Exakt. Men fan vad typiskt ändå att man ändå när man var 20 år gammal så gick man inte på det, utan man gick på det andra.
Det coola.
Det coola, det som liksom var, som kändes som en bra möjlighet. Eller du vet, sådana saker
det som såg bra ut på CV:t, för det kan leda mig hit eller dit.
Precis. Men så gick man där miserable dag in och dag ut och bara för vad?
Mm. Faktiskt. Nej, men jag tror någonstans gör sin ikigai. Vi har snackat om det innan i podden. Jag tror vi behöver ta kanske en round two om några månader. Var står vi någonstans?
Mm.
Så gör det. Googla dig. Eller lyssna på vårt avsnitt om ni inte har lyssnat än.